Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej tjejer in i framtiden.
Hej!
Hej!
Framtidens
hej.
Tjejer.
Hej framtidens tjejer. När det här avsnittet kommer så har vi precis kommit hem från Värnamo och Falkenberg. Där vi har spelat våran succéshow.
Just det.
För en jublande publik. Det var stående ovationer. Vågar jag gissa?
Det tror jag med. Jag kommer ligga och äta holländsk lakrits och holländsk ost. Och dricka holländsk öl i en fun park. Med holländska maskotar. Ja, det kommer jag göra när det här kommer.
Vad gött.
Gud vad gott du ska
ha. Ja, det blir nice.
Vad är en fun park?
Jag tror vi har pratat om detta i podden innan. Mm. Ja, men det är ju den här konstruerade naturen som holländarna är så förtjusta i. Så att jag kommer sitta där i någon hage med inhyrda får som jobbar 9-5 och ekorrar som får OB-tillägg. Det kommer vara underbart.
Gud vad härligt. Slippa dessa fåren. Du är ju i storstan, Nina.
Nej, men jag är ju i Stockholm i typ 2 veckor.
Ja, det är så sjukt.
Du får bara aldrig åka hem.
Nej, precis. Jag skulle egentligen kommit hem i torsdag morgon.
Ja.
Eller nej, egentligen skulle jag kommit hem på måndag. Det var min första hemresa. Mm. Och sen så kändes det sjukt att komma hem på... Det här är helt ointressant. Egentligen så hade jag behövt åka till Stockholm 3 gånger den här veckan. Jag har rationaliserat ner det till 2. Men det börjar kännas lite löjligt att jag kommer komma hem på fredag eftermiddag. Bara för att åka igen upp på lördag morgon. Ja. Men skitsamma.
Det är också att vi skickar dig på olika grejer ju. Som jag...
Nej, jag erbjöd ju mig att stanna.
Ja.
Så att det är helt lugnt. Men jag har knäckt Stockholmskoden. Vad det är som gäller.
Berätta allt.
Umgås mycket med djur. Det är alltid bra för den mentala hälsan. En artrikedom av varelser. Sen den här sjuka grejen som även funkar väldigt bra i Göteborg. Inte vara utomhus.
Ja, klassiker.
Inte träffa folk. Jättebra. Ligga i en säng med en hund och jobba. Då kan man ju faktiskt lika väl vara i Stockholm.
Är det taxen du får vara med? För jag kan inte hantera att du får vara det.
Hon ligger här och sover bredvid mig. Nej. På min kashmir-tröja. Jo, vill du se?
Ja. Jag älskar den där jävla taxen.
Ja, det är Hannas tax. Ja, för fan vad gött.
Jag insisterade på att ta med henne.
Ja, jag såg ju också hur glad hon blev när hon träffade. Jag och Ina möttes häromdagen i Alla mot alla sminklogen. Då skulle Ina spela in program efter mig. Och när liksom Ines fick träffa Ina så blev hon helt jävla skogstokig. Jag har aldrig sett en gladare individ i hela mitt liv, tror jag.
Nej, hon är jävligt gullig alltså. Ja, det är så himla mysigt när jag sover hos Hanna, då sover hon alltid hos mig.
Nej! Oh!
det är så mysigt. Ja, det är så mysigt.
Jag är missunnsam på det här området.
Ja, vad härligt. Då går vi vidare, ja, tycker jag.
Fy fan. Hörrni, vad ska ni prata om idag? Tjejor.
Åh, jag ska prata om fysik.
Fysik? Oh, mm.
Nu härliga tider. Jag ska prata om hobbies.
Ja, perfekt. Mm. Jag har ju aktuella ämnen. Och vi spelar ju in som sagt det här avsnittet i förväg på grund av heavy turnerande. Men när det här släpps så var det ju Halloween igår. Alltså måndag. Mm.
Oj, vad rädda vi blev.
Ja, gillar ni, är ni Halloween-gäris?
Det kan man väl inte riktigt påstå. Nej, det är jag inte.
Inga traditioner?
Jag tycker mycket om i karaktär. Men jag är ett stort fan av alla helgona. Tycker kanske att det var lite bättre förr. Jag tycker det är jättefint. Jag bor ju väldigt nära en kyrkogård. Och har kompisar som gillar att gå runt och ha en liten ritual där jag sätter ut mina ljus. Det älskar jag. Mm. Skitmysigt. Halloween går ganska obemärkt förbi, va?
Mm. Inte när man har en 7-åring, skulle jag vilja påstå. Alltså, de älskar ju Halloween över allting annat. Och vi har ingen relation till det, eftersom att det typ inte fanns när vi var små. Så jag tycker att ändå den växer på en. Och nu ska de ju också få gå ut och knacka dörr och smaska godis, som att det inte fanns någon jävla morgondag.
Ja, just det.
Efter pandemin. Så det har laddats upp hos oss, kan man väl säga. Pynt i alla lådor.
Har du köpt godis och ge till barnen också?
Nej.
Du får ge dem pengar. Klassiker.
Ja, precis. Kasta 1000 lappar på dem. Ska göra. Ja, här är mina poddpengar. Ska jag skrika.
Gör det. Nej, men jag älskar inte heller Halloween. Jag vet inte om någon gör det. Men jag gillar i och för sig att skrämma folk väldigt, väldigt mycket. Mm. Men jag har tyvärr fått skrämselförbud hemma. Min familj brinner inte lika mycket för att jag ska ha roligt som jag gör. Men det är ändå en klen tröst att Halloween innefattar skrämsel av andra. För det innebär ju också maskerader. Utklädning, och det tycker jag är helvetet på den jävla jorden faktiskt.
Men gör du inte som alla andra tjejer då, bara att du tar på dig ett par öron och är sexy?
Nej, av någon anledning. Folk är nog lika chockade över det som att Ina gillar allhelgorna bättre än Halloween, men jag tycker inte så mycket om att klä mig som en sexy katt.
Nej.
Det gör du.
Jag tänker ändå att du ändå gillar furries och så, men du kanske inte gillar när man bara kör furries... Alltså, det får inte vara all in då.
Men furries älskar man ju för att de absolut inte är sexiga. Mm. Det är ju det som är appealen med dem, tänker jag. Men är man om man bara har kattöron på sig och en röv, så är man ju, det är ju svårare.
Ja, fan, jag vill ändå dra ett försvar där. Jag uppskattar väldigt mycket om det är en riktigt slapp utklädnad. Det tycker jag ändå är bra. Typ sexy devil, när det bara är att man tar på sin absolut horigaste klänning och köper sådana blinkande djävulshorn för 29 spänn på ICA. Och sen är man färdig. Det uppskattar jag, att det finns ett sånt latent vilja att klä sig lite horigare än vad man gör. Och så känner man, om jag tar på mig djävulshorn, då är det bra. Eller typ måla morrhår med en kajal. Och så bara, sexy cat, horkatt. Det uppskattar jag.
Ja, det är lite orättvist bara. Killar kan ju inte riktigt komma inte undan med det på samma sätt.
Sant. Det är en av de stora orättvisorna.
Det är en av de stora orättvisorna. Ja, fan. Nej, men alltså jag hatar verkligen maskerader. Jag har liksom ingen fingertoppskänsla. Min morsa brukar berätta en historia om när hon och farsan var bjuden på maskerad i Betsele eller på 80-talet. Så var temat svart på vitt med stänk av silver. De var bjudna då av ett gäng som, de hade ofta maskerader liksom. Och morsan och farsan tyckte att det här var dunder, så de satte mormor på att brodera något sjukt litet hjärta. Farsan hade en svart stickad tröja typ, som hon mormor fick brodera där det stod Eva i ett hjärta med grå tråd typ. Supergullig. Och så morsan hade någon svart byxa och någon vit skjorta, och så hade de båda två målat varannan tand svart. Svart och vitt, det tyckte jag var, det var ändå fiffigt. Så den här festen då, den var mitt ute i Gok, så mormor fick köra dem dit. Och när de klev in så möts de då av festkommittén, där männen är klädda i frack och kvinnorna i långklänning. Det var ingen maskerad den här gången, visade sig. Det var en jätte uppstyrd fest.
Oh.
Och det här var ju i skogen, så de kunde inte, farsan försökte liksom vända om och dra. Men det gick inte, han hade ju ingenstans att ta vägen.
Ja, men hedrar dem ändå, tycker jag.
Ja, bålen var stark, har jag hört. Det var legenden säger det, så det var en viss tröst.
Men det, jag tycker ändå, det är ju mäktigt, det är ju roligt att klä ut sig.
Nej.
Jag älskar det. Våran utklädningslåda är jävligt stor. När Maggan var bebis så fick hon vara Hitler. 6 månader gammal.
Ja.
Mycket bra. Läskig, just, superläskig,
ja,
vi, bebis.
Ja, det är fan roligt att klä ut barn. Vi klädde ut Bim när hon var liten till han, den kortväxta i Twin Peaks. Precis innan hon kunde lära, innan hon hade lärt sig prata, vilket gjorde att hon pratade exakt som han. Så hon hade liksom en sån liten väst och en röd skjorta, och så slickade vi hennes hår, och så gick hon bara runt och var så på en Twin Peaks fest. Det var rätt bra.
Men det är ju barns uppgift att vara utklädda. Alltså det är ju under en väldigt lång tid som det är deras enda jobb.
Ja, faktiskt, det är sant.
Men
det kan
själv,
de på.
Själv är det ju, det är mycket mycket svårare på vuxna. Och det är framförallt, jag tycker, alltså, jag vet inte, den här ångesten jag har för maskerad, den kan ju vara nedärvd då på grund av den här troll.
Ja, det är lite omöjligt, det låter som en jävligt traumatisk upplevelse.
Ja, jag kan ändå fatta. Jag var på ett dinosauriebarnkalas en gång, dinosaurietema, då klädde jag ut mig till dinosaur och ingen annan var utklädd. Det är ju hemskt. Och så har man ingenting under. Så man kan heller inte
Nej, precis. Jag tror det är ganska många som har varit med om den där typen av fadäser. Det är ju så fruktansvärt genant. Man känner sig ju redan utsatt när man är utklädd, trots att alla andra är det. Men att vara själv i någon sån, särskilt om man då har varit sexig katt eller någonting sånt. På ett, inte bara att man har satt på sig små öron, utan på något annat lite mer uppstyrt sätt. Det är ju vidrigt. Alltså vad det än beror på det här hatet, så verkar det vara en ganska, det verkar vara en ganska vanlig känsla att ha ångest inför maskerader. För det finns ganska starka uttryck för det även på Flashback. Och moderatorerna, de hade en fruktansvärt destruktiv period där de hade en ambition att alla nya maskeradtipstrådar skulle slås ihop till en stor tråd. Men trots det så finns det ungefär 300 000 trådar på ämnet som då har undkommit det här sammanslagningshelvetet. Den stora tråden, vad ska jag klä ut mig till? Den har jag tagit mig igenom. Den är ungefär 3300 inlägg lång, vilket är uppskattningsvis cirka 1000 enskilda trådar som är sammanfogade till en. Givetvis överlappande i tid, så att det man har ingen aning vem som svarar på vad. Och det enda som räddar den här tråden, det är att alla frågor som då originalteserna har ställt, de är nästan identiska. Alltså alla formulerar sig ungefär som Kvarsas, som skriver så här: maskerad på gång, är det någon som har något kuligt förslag på vad man kan ha på sig? Jag har funderat på fönstertittare, pizzabagare eller helt enkelt ställa upp i morgonrock. Det bör vara någonting lätt som jag kan slänga ihop själv. Jag har inte hur mycket tid som helst kvar nu. Och Truman Peyote svarar: palestinasjal, grön uniformsjacka, skäggstubb. Sen kan du glida ut på dansgolvet och nynna Yassir, I can boogie. Det här tyckte jag.
Det här roades jag. Starkt.
Ja, faktiskt.
Ja, det är kul.
Eller
hur? Ja. Men fattar också att det här skämtet rev på ett annat sätt för 15 år sedan.
Ja, verkligen. Men jag tycker fortfarande det är bra. Den river ännu mer nu när det är lite så... Det är lite inaktuellt och man blir förvånad över att det finns.
Hur klämmer man ut sig till fönstertittare?
Det vet jag inte.
Det är man ofta... för det är lite komplicerat om man ska ha ett fönster.
Just
och så.
Det.
Precis. Det är mycket så med folks idéer. Ja. Att de är starka i teorin, men svåra att omvända till praktik. Nej, men det här tyckte jag var kul då, men jag tycker inte att det är särskilt kul med alla maskerader som verkar hållas på temat en bokstav. Jag vet inte hur många som skriver och säger så. Jag ska på maskerad, temat är bokstaven B.
Nej, men det är
otroligt slappt ändå om man ska tvinga folk till att klä ut sig. Jag tycker på riktigt synd om användaren Banane som skriver: jag har aldrig varit på maskerad, men en polare ska fixa en nu med en massa kvinnor, så jag tänkte att det kunde vara värt att testa, även om jag alltid har varit mot maskerader. Temat är något på P. Polis, prostituerad, penis. Alla de är upptagna dock. Någon som har ett roligt förslag på P att klä ut sig till. Fy fan ändå. Och så är penis upptaget dessutom.
Oh, nej.
Mac Frost tar fram ordboken och skriver: patriot, pastor, pundare kanske. Eller pansarvagn, psykopat, pervers. Bögfett och skriver: pedofil. Ta med en bärbar dator med barnporr och blåklädd. Helt normalt. Ja. Mm. Det var mörkt, men det är ju på P.
Ja, det är ju
i alla fall
på P. Ja, men det är alltid dåligt med såna här kostymer som kräver att man ska förklara sig.
Ja,
vad är du utklädd? Man vill ju inte få den frågan. Vad är du utklädd
att man måste visa
till? Ja, du förstår. Här är min dator.
Mm. Ah, nej, men precis, det är svagt. lite där där är också Lady Tiara och rafsar. Hon tycker att TS ska ta reda på vad någon annan ska ha på sig och sen klä sig i exakt samma outfit och därför vara utklädd till ett plagiat. Kräver ju väldigt mycket förklaring.
Pevarilburk var det en som var utklädd till en gång. när jag gifte mig.
Pevaril, det är svamp.
Precis. Ja. De klädde ut sig till allting som jag och Petter älskar. Så då var det pevarilburk i hans fall och i mitt fall snusdosa, röv, folköl.
Just det.
Ost.
Ja, det är toppen.
Det är väldigt bra.
Hade ni maskerad på ert bröllop?
Nej, men vi älskar ju klutas då, som sagt.
Just det.
Så att varje tillfälle tas.
Perfekt.
Ja.
Jättebra.
Ett tips. Pevarilburk.
Jättebra. Här kommer fler tips på P. Safiren skriver Pikachu, Polen, Pentagram, Paris.
Polen är
populär. Det är också olika saker på P, det får man säga. Ja. Bananer skriver till slut: tack för alla tips. Idag löste sig de praktiska detaljerna. Jag har precis löst en permobil som kan köra 3 mil på en laddning i cirka 10 km i timmen, vilket bör räcka för en kväll. Och permobil är också på P. Det är perfekt. Bananer postar bilder på det här som jag hade sålt mina barn för att få se, men de har tyvärr internet ätit upp.
Ja. Det känns som att är det en helt felaktigt antagande att du hade inte haft några problem med den utklädnaden, Mia?
Nej, den hade jag trivts i.
Ja, men jag
har haft mycket olika... Solsbyxan 2.0.
Var du hemma hos mig någon gång när jag försökte mig på att optimera dammsugandet? När jag hade tejpat fast dammsugarslangen i min sån där, vad fan heter den, kontorstolen som ni har retat mig så mycket för. Från IKEA. Jag hade liksom en anordning så att jag bara behövde dra med benen framåt.
Ja. Ja, du är verkligen den sossigaste versionen av en bionic person man kan tänka sig.
Så gäller det. Vänta, vadå, hade du tejpat fast sladden?
Inte munstycket,
slangen. Alltså du liksom hade, och så körde du.
Precis, jag behövde aldrig hålla i den. Den var liksom som, det var som handsfree dammsugning. Så att jag liksom kunde putta mig fram med den här stolen då. Det var såna jävla märken
så,
i parketten.
Och så fick du inte ha kvar den här när du gifte dig sen.
Nej, det var jättekonstigt. Nu är jag en robot, jag behöver inte fundera så mycket över sånt. Det finns ju också maskeradentusiaster. Ditt gäng är maknyckare. Men bland dem så finns det utklädningskläder som är vattendelare. Xaro skriver: är det någon som vet vart man kan beställa en mumindräkt? Typ muminpappa och muminmamma. Och på det svarar Ami: som en av Sveriges mumiofober hoppas jag innerligt att du inte hittar en sån där blek, fet trolldräkt. Om en sån skulle existera så vet jag inte riktigt om jag någonsin kommer kunna lämna huset igen. Även Turelio avslöjar att han är livrädd för mumintrollen. Och vissa flashbackare, de har praktisk muminerfarenhet som de delar med sig av. Snubben 2006 har jobbat som mumin. Han skriver att det är en mardröm. Huvudet är tungt som satan och han blev slagen på nosen av barn. Även Mysos har jobbat som mumin och han försöker stoppa indianpundares drömmar om att jobba med att vara utklädd till Bamse eller egentligen vilken annan figur som helst. Tydligen så länge indianpundare får lönarbeta i en dräkt så är han svinnöjd.
Okej.
Ja. Men Mysos använder då sina muminlärdomar och höjer alla sina varningens fingrar för det här drömjobbet. Det är svettigt, man ser ingenting, ungarna försöker slita av det i huvudet och framförallt, det här är det deppigaste jag hört, ingen hör när du skriker inne i dräkten. Det är så jävla mörkt.
Så jävla deppigt. Alltså ni vet, de fick ju börja med det på Liseberg, det är kanske 15 år sedan eller någonting. Innan så gick ju kaninerna runt själva. Jag har lite kompisar som jobbat som Lisebergskaniner. Och då fick de ju bara gå runt där inne. En och en på parken. Men sen så blev det ju fick de ju för mycket stryk.
Ja.
Det var för mycket barn som liksom ville slå och sparka på kaninerna. Så de fick börja ha en följeslagare i form av en clown som alltid går runt bredvid och skyddar Lisebergskaninerna från att få stryk.
Ja, men vakt. Syran har jobbat som Leo på Leos lekland. Och där har det varit samma sak. Att när hon kom hem så var hon bara så svettig ner och såg verkligen ut som att han hade våldfört sig på henne.
Det känns som att Leos lekland inte har prioriterat att varje lejon ska ha en vakt.
Ja, de var tvungna att införa det till slut. Det blev ett arbetsmiljöproblem på riktigt. Jag tror facket var med och läcka sig.
Men det känns ju väldigt bra. Man kan ju säga då vad man vill in i de där dräkterna. Om ingen hör när de skriker så kan de ändå skrika så fitt hora och sådana saker. När
men
oftast slår
så tror jag att de skriker på hjälp. Och det är då de inte får något. För att det är bara, det är som ett sånt... helt, ljudet studsar liksom inte. Fy
vad hemskt. Men dessutom då var mumintroll alltså. När folk är rädd för en. Vi var på Junibacken med vårt barn häromdagen när vi var i Stockholm. Och då gick liksom Morgan fram direkt och gjorde fuck you till muminmamman. Och då kände man så, nej men det här är inte det
var
här
muminmamman inte där?
Muminmamman var där.
Crossover.
Ja, precis. Men de har jättemycket Mumin, en hel lekplats och så. Och då kände vi, Maggan, vill du verkligen vara här? Och då sa, nej, jag vill åka tillbaka till O'Larrys istället. Så fick vi göra det. Men hemskt ju.
Ja, verkligen.
Alltså det är den värsta karaktären, tänker jag, att behöva vara utklädd till. För att det är så många som hatar den.
Ja, jag är förvånad. Jag hade ingen aning om det. Indianpundare i alla fall, som ju ville vara Bamse. Han tycker inte att den här Muminberättelsen låter så himla farligt. Han är ändå rätt sugen på att vara i en dräkt. Och på tal om sexuella motiv till utklädnad. Ajestfu skriver, hej, jag har nu under dessa kalla vinter... tider fått mig en märklig fetisch. Det är så att jag skulle vilja be min flickvän att klä ut sig till jultomte. Jag tror att det skulle öka våran sexlust och våga experimentera och utveckla vårat förhållande på den sexuella nivån. Dricka glögg, klia henne på magen och klösa i skägget. Hela idén får mig paralyserad. Har ni några tips eller vägledning? Jag vågar inte fråga henne rakt ut. Det låter ganska dumt. Tomtenisse eller jultomte, det spelar ingen större roll faktiskt. Och fråga rakt ut, din bög, får han såklart som svar. Det visar sig också att det här är en relativt vanlig kink. Utopia tycker att allt utom skägget låter helt jävla toppen, medan bottenmete uppmanar både Ajestfu och Utopia att satsa på nästa jul istället, så att de kan riktigt göda upp sina tjejer, så att de ska bli riktigt så tjocka och goda när de ska
tomta. Det ska inte vara någon sån sexy Santa Claus mother, utan det ska vara någon med riktig god kagge.
Ja, precis. Det är en lookalike de vill ha, är ute efter. Ja.
Intressant.
Mm. En riktigt het fråga i maskeradkretsar, det är ju om man får klä ut sig till vad som helst. Ni minns Prince Harry var ju nazist, precis som Maggan.
Just det.
Och det tyckte ju vissa var dunder. Och andra var mindre roade över det tilltaget. Jag vet inte hur det var i Maggans fall.
Nej, det var ju bara för den närmsta kretsen
just
i och för sig.
Just det.
Och hon är ju inte heller någon.
Hon är inte så hotfull.
Nej, eller offentlig person.
Nej, inte det heller. Nej. Bogdan Bulldog i alla fall tillhör nog gänget som tyckte att det här Hitlergreppet var jävligt roligt. För ett par år senare så hade han tänkt att klä ut sig till Anders Behring Breivik, ABB, som han kallas på Flashback. Det är några som ifrågasätter det här, andra hyllare. En del ställer lite frågor, så är det inte svårt och klä ut sig till Anders, för han har inte så många klassiska kännetecken.
Nej, för han är ju också utklädd. Alltså, ska man då klä ut sig till ABB när ABB är utklädd till polis?
Precis, det är lite som
ska det räcka med en Lacoste-tröja och en Hitlerjugend-frisyr?
Ja, precis. Och det är ju jättesvårt. Då kommer han behöva svara på frågor. Men Bogdan menar att han kan ju skriva ut manifestet och gå runt och prata norska och sånt. Ja, alltså, efter visst...
Lite svagt.
Ja, lite svagt. Och efter visst övervägande från de som svarar in i den här tråden, så kommer de gemensamt fram till att det är lite too soon. Ja, för den här tråden startades då i augusti 2011. Det var en månad efter attentatet på Utöja.
Någon skulle kunna bli ledsen.
Det kan jag förstå
ändå.
Ja, precis.
Jag tror någon skulle kunna bli det även nu.
Jag tror också det. Det är lite för samtida, kan jag tänka mig. Folk blir ju ledsna för Hitler, så jag kan tänka mig att... det här också skulle kunna uppröra.
Men ingen blir ledsen för bebis Hitler, vill jag bara säga.
Nej, kan jag tänka mig. Bebis Anders, bebis ABB.
Inte lika gulligt.
Inte riktigt lika gulligt, nej. Batik tycker att en deltagare på Carl Philips 40-årskalas som klädde ut sig till arbetare gick över gränsen. TS, då som har en arbetarklassbakgrund, menar att överklassen ska ge fan i att leka pajas i hans jobbkläder. Jag tror han känner sig lite förorättad på ett sånt CA-vis, alltså lite approprierad. Och då på det här svarar då SO Stolp, du leker ju pajas i våra arbetskläder ibland. Du står där i din dressmankostym och dricker billig prosecco. Släpp det där nu och gå tillbaka till din svarv.
Ja. Det var faktiskt roligt. Det var inte en kompis till mig, men många av mina kompisar känner en person som hade en fest med utklädningstema rik. Det var väldigt, väldigt kul att se typ en massa folk som inte brukar ha på sig det, ha på sig väldigt, väldigt vita kläder och vita kepsar, konstiga kjolar och pärlas. Alltså de var så fina, jag tog kort på dem, för att alla hade använt så små signaler typ. Bara Chichi hade några jättekonstiga små guldörhängen. Det var väldigt fint. Men jag kommer ihåg att jag postade den på Instagram och skrev att de var gulliga, och att det var någon som skrev att skulle det vara lika gulligt om de klädde ut sig till fattiga människor?
Ja.
Nej, det skulle det inte vara.
Nej.
Svaret på den frågan är nej.
Folk har lite svårt för den där reversed-grejen. Den är tuff. Ja, nej men alltså jag, när jag har fått fundera på det här lite grann så tror jag att jag hatar maskerader för att jag inte har någon känsla för estetik överhuvudtaget. Jag skulle aldrig kunna, som i Shishis örhängen där, alltså jag skulle aldrig kunna smasha in en sån jävla viktig detalj i en outfit som liksom gör hela skillnaden. Så därför, jag tror att jag hatar maskerader för att jag helt enkelt är dålig på det. Och därför så hamnar jag ofta i det där som andra flashbackare verkar hamna i, att man måste liksom klä ut sig till någonting svinuppenbart. Mm. Det vill säga man beställer den där jävla mumindräkten för 6 lök för att man kan liksom inte, man kan inte komma på någonting annat. Eller så tar man något av Vähus förslag. Han skriver, jag tänkte kluta mig till en björn eller kanske en telefon. Ilana verkar också vara en av alla oss som behöver kämpa. Den skriver, man kanske kan vara en stol. Man behöver då en plaststol och tejp. Eller björnligan. Eller politiker, det är ju läskigt som fan. Ljus! Stearinljus. Jättebra förslag alltihop.
Åh, vilken panik.
Blå ruta skriver, jag fick höra förra veckan om en som gick utklädd till vindruvor. Satte fast massa lila ballonger över hela kroppen med säkerhetsnålar och hade lila strumpbyxor.
Det är bra.
Ja, men det är ju där eller vid Mumin som man hamnar.
Liksom. Man gillar också när folk gör en egen dräkt. Att man gör en snusdosa och inte köper en sån färdig...
Nej, om man kan det så blir man ju jätteimponerad.
Ja, det är imponerande.
Men jag menar, jag såg några som skulle göra en egen mumindräkt på Flashback. Och det kan jag säga, det imponerar inte på någon. Och där skulle jag också hamna i någon sån. De diskuterade om de kunde sätta någon vit hink över huvudet typ. Och måla dit. Ja, det var fruktansvärt.
Risgrynsgröt. Ja,
men, exakt. Nej, men man brukar ju hamna där dålig fantasi och bristfälligt utförande liksom möts. Korven 12 skriver, Nalle Puh är ju ganska enkelt och roligt. En röd t-shirt är ju det enda som behövs. Jag vet inte faktiskt om det är det enda som behövs, men jag säger ändå ja. Mm. Hisper skriver, en gammal bekant gick en gång till en maskerad med lin, det vill säga växten instoppad i byxorna och ut genom gylfen. Han ansåg sig vara utklädd till penicillin, det vill säga penis i lin.
Nej, det var tråkigt.
Det är lätt att hamna här också tycker jag, att man har en maskeradklädsel som snarare en ordvits.
Som bara skriker Robban Broberg, ja, men verkligen. Det får man sluta med.
Lite som att dra så 2 ringar runt halsen och säga att man är ringhals 2, det är också en klassiker. Ja. En annan fälla, det som är oerhört lätt att hamna i, det är ju att liksom göra det för komplicerat. Mm. Och en som har övertänkt, det är Sonic 2K5 som skriver så här. Jag tänkte kluta mig till ett ultraljud på Halloween. Temat för festen är typ värsta skräcken eller ens värsta mardröm. Jag tänkte, ska man vara helt svartklädd med ett A4 på magen med en bild av bebisen? Eller ska man ta och klä in sig i en stor kartong och sätta upp ett gäng papper på det? Jag tänkte att huvudet syns helt och sen går kartongen ner till halva låren. Eller ska man ta ett snäpp till och liksom göra en skärm av magen med lister och knappar och skit? Vad tycker ni? Helst ska det kosta så lite som möjligt också. Det står nog en gammal skärm i grovsoprummet som man kan slakta. Och det är några som tycker att det här är genialt. Alltså det slås på virtuella knän till höger och vänster i den här tråden. Men man kan liksom höra ljudet av poletten som kollektivt trillar ner i den här tråden. När den här konversationen utspelar sig mellan Mike och TS. Mike skriver, på vilket sätt är ultraljud din största skräck? Motiverar du det väl så ska jag absolut hjälpa dig och klä ut dig till ett ultraljud. Absolut. Sonic 2K5 svarar, ja, alltså ultraljud är väl egentligen inte största skräcken. Men tanken på att bli pappa nu, det ger mig rysningar. På det svarar Mike, ska du inte då bara klä ut dig till en pappa istället?
Smart.
Tystnad. Tystnad. Och sen frågar Sonic, hur fan ska det gå till? För farsor ser ju olika ut. Och det här känner jag 100% igenkänning med också. Det är därför man går på de här jävla ultraljudsapparaterna. För man kan liksom inte tänka sig hur en farsa ser ut. Och så känner man sig så jävla dum när Mike skriver, ta på dig en bärsele, sätt i en hyfsat stor docka, klä dig i tråkiga kläder med kräksfläckar på axlarna. Klart. För då förstår man ju att
det är bra.
Så ser en farsa ut. Men man hade aldrig kunnat komma svårare. På det själv.
Nej. Alltså. En liten kaffelatte.
Exakt.
Och så. Själv, det är bra.
Jag vet. Själv hade jag klämt på mig ett par jeans och en t-shirt som ju pappor kan ha på sig. Och så hade jag stått där och tänkt, det är någonting som saknas. Mm. Fy fan, alltså vad jag hatar maskerader. Nästa gång blir det fan en mumindräkt, tror jag. Flashback
forever. Idag, tjejer, ska jag prata om något av det absolut finaste jag vet. Hobbies. Alltså, vi börjar med ett citat, tror jag. Så tomt och enformigt som livet i den moderna grottekvarnen kommit att gestalta sig för flertalet människor och så själamördande som arbetet på kontor och verkstäder oftast är, måste var och en försöka finna något vid sidan av det dagliga arbetet varpå han kan slösa sitt intresse och hela sin varma kärlek. Ja, det var användaren Kuken i fitt. Nej, jag skojar bara. Det var inte alls. Nej. Nej. Det stod i Svenska Dagbladet 1931. Mm. Och det måste väl vara sant än idag. Vad har ni för relation till hobbies? Vad har ni för hobbies?
Har
ni
jag hobbies? Har inga hobbies. Har nog aldrig haft.
Nej.
Jag... Men du höll ju på med, vad heter det, broderade en tomte.
Just det gjorde jag, ja. Ja, ja. Men är det inte att man måste ha ett specialintresse för att det ska vara hobby? Alltså mina hobbies är ju att läsa och bada och dricka. Men det gör ju sånt gillar ju alla människor. Är det hobbies verkligen? Sånt som man bara gör?
Ja, det är väl en definitionsfråga. Alltså, jag tänker väl att det skulle kunna vara hobbies.
Känns det inte som att hobbies är någonting som har någon slags föreningslivskoppling av något slag? Typ folk som håller på med såna järnvägar eller sånt. De möts ju gärna ibland i någon liten förening.
Ja, jag skulle i och för sig säga att det finns rätt många introverta modellbyggare som inte åker på några konvent, alltså, som bara bygger i sina källare.
Men de brukar delar med varann typ och sånt.
Ja, men det kan finnas. Jag tror att det finns båda sorter. Dels förenings, men också den enskilda lilla pysslet, eller vad man ska säga. Ja, jag vet inte. Det, känner ni att ni skulle vilja ha fler hobbies?
Nu kände jag det. Det känns som att du har jättemånga hobbies.
Brädspel. Jag har ganska många hobbies. Jag gillar hobbies.
Jag ägnade mig mycket åt sport när jag var yngre. Ja. Och när jag blev av med sporten, som ju tog upp all min tid, så var det en sån känsla av en enorm befrielse. Mm. För plötsligt så kunde jag göra vad jag ville. Jag hade liksom ingenting som var inbokat en specifik tid.
Nej.
Och sen dess så har jag liksom aktivt bestämt mig för att inte ha någonting som är som knyter upp mig på någonting.
Ja, men det kan jag hålla med om. För just det där med att det ska vara en viss tid. Mm. Det kan ju liksom motverka syftet med en hobby lite grann. Att det måste vara 16 varje tisdag eller vad det nu skulle kunna vara för någonting. Jag är väldigt förtjust i en god hobby. Jag gillar det. Anne Frank hade jag som hobby i många år.
Just det.
Det var en väldigt, väldigt sjuk period. Första världskriget har kommit. Figurmålningen, samla på skivor, gör jag lite grann. Fick en växtpsykos för ett tag sedan. Sminkning. Fick väl någon slags hobbystatus. Fotboll i perioder. Hearthstone, vet inte om det räknas, mobilspel som hobbys. Men brädspel kanske räknas. Men jag känner ändå att det finns fler tillfällen för mig att göra det här, att slösa mitt intresse och hela min varma kärlek. Jag tycker den formuleringen är så himla fin. Mm. Att man slösar sitt intresse, för det är precis vad det handlar om. Att det är i grund och botten meningslöst. Om det inte är det, så är det ju för fan jobb. Mm. Men jag behöver lite ny inspiration, så jag letade i hobbyforumet på Flashback. Det är en underbar vrå på internet. Det diskuteras levande terrarium och ekosystem, uppstoppning av fladdermöss, hur mycket en Beatles-autograf kan vara värd och vad man hittar. 60 mm tjock röd resår. Hallå, nu. Vad är det djupaste hålet du någonsin har grävt med hand, undrar någon. 1,67 svarar någon. 2,30 någon annan. Som Rasil vill bygga sig ett runkskrin, eftersom det inte ser så trevligt ut med toapapper precis bredvid datorn. Den här ska då vara ihopkopplad med USB för att på så sätt märka av när du går in på en porrsida och då automatiskt visa sitt innehåll. Det här kanske skulle kunna vara en hobby för dig, Mia. Inte just detta, men jag tänker att det ändå finns ett släktskap med din dammsugarstol där.
Ja, jag har faktiskt läst den där tråden och blev otroligt imponerad över, över idén.
Det känns ju ändå som att du håller på att pyssla med sådana grejer. Programmerar om klockor och så att de inte ska ha några funktioner längre. Och det är liksom grejer med elektronik mycket ju.
Nej, det gör jag inte. Men just klockan har jag ju hackat lite. Men det är nog det enda. Mm. Nej, jag är inte så... Nej.
Nej. Runkburk då, nästa.
Runkburk,
kanske.
Ja.
Ricky Räcke vill inreda en av lägenhetens rum till en man cave där han kan sitta med sin hobby då, som är att göra smycken. Men han undrar om det blir bögigt. Vet ni vad Flashback säger? Nej, det är inte alls bögigt. Okay. Man får göra vad man vill i sin man cave. Lima Skinkbit skriver, det är ett hobbyrum där din hobby ska skina. Alltså jag vet inte varför jag blir så berörd av det här. Jag tycker det är så himla underbart. När jag var på Hobbycenter, en butik i Majerna för ett tag sedan, som mest säljer saker för modelljärnvägar, då bröt jag liksom ihop när jag, precis när jag gick in, såg de hundratals sorter av gräs som man kan köpa för att pynta sin tågbana. Ah, du har varit där också, Mia?
Ja, min svärfar är tågbaneentusiast. Han har grävt upp hela sin trädgård och lagt en kilometer lång bana.
Wow.
Ja, men just att se alla de här små gräspåsarna, en för italienskt ängsgräs, en för finskt skogsmarksgräs och det som verkligen knäckte mig, alplandskapsgräs på hösten. Mm. Då började jag storgråta för att jag tyckte det var så fint. Ja, jag valde att se det som ett tecken på att jag behöver mer hobby i mitt liv. Och kanske ni också kan bli sugna.
Jag började också lipa, men jag började lipa när jag såg en miniversion av Mutti av Angela Merkel som kunde stå och vinka till tåget. Det var fan det finaste jag har sett.
Det är så himla fint. Mm. Det är så jävla gulligt.
Nej, men det är också en otroligt rörande grej. Det är att man kan ju ha sin hobby i olika skalor. Alltså det är ju... Ja. Det är ju verkligen, när det kommer till järnvägar då, så finns det ju väldigt många olika skalor. Och alla skalor har liksom sin respektive lilla förening typ, där folk...
Ja.
Och det är så fint att det får ta så mycket plats.
Ja, och att man bygger sin bana inte bara för var i världen den är och vilken skala den är, utan att man också bestämmer årstid.
Ja, det är väldigt, väldigt fint.
Det här är en alpbana, men... På hösten. Ja, jag tycker det var väldigt fint. Så jag kastar mig över tråden. Vad har varit er märkligaste hobby i jakt på lite inspiration? Cherry Beat skriver, när jag såg Sommar-OS 2000 i Sydney på tv, då blev jag intresserad av artistisk gymnastik och läste allt jag kom över om det. Både gammalt och nytt. Tills jag blev smått besatt. Jag har fortfarande kvar permen med nyhetsurklipp, bilder och massa annat om ämnet. Jag har funderat på att skänka permen vidare till någon annan som är intresserad eftersom den är späckad med information. Men jag är en nostalgisk typ. Alltså Cherry Beat, igenkänningsfaktorn här är hög. Framförallt det här att man tror att någon ska vilja ha ens perm. Det kan jag verkligen känna igen mig i. Att jag sitter och funderar på vem som ska få min Anne Frank-perm. Eller min perm om Oscarsgalans historia. Vad glada de ska bli. Och när det går vidare i tråden, då är det de vanliga sakerna som kommer upp förstås. Det är Pokémons, det är smink, det är östblocksteknik. En riktig klassiker verkar också vara metallpluppen på ölburken, ni vet, när man öppnar. Mm. Och samla på sådana. Slarvpelle skriver, man kunde vika ihop dem med varandra och skapa långa kedjor. Jag skulle spara till ett helt draperi. Kompisens storebror hade gjort ett av cirka 1000 stycken. Jag fick ihop typ 50 innan jag gav upp. Fan vad man ser det framför sig, hur det här draperiet imponerade. Va? När det rasslade framför småbrorsan och hans polare. När Danne, för storebrorsan hette garanterat Danne, gick igenom sitt draperi onödigt många gånger. Fy fan vad fint. Golvlars har en mer udda hobby. Jag samlar på personer som är udda och som har diverse psykiska besvär. Jag kan stoltsera med en vänkrets som består av sociopater, psykopater, bipolära, narcissister, depressiva samt några med okända personlighetsstörningar av diverse typ 1, 2 och 3. Hobbyn har kostat mig runt 3 miljoner svenska kronor, lågt räknat. Pokémon skulle nog ha passat bättre.
Vadå, hur kan man kosta så mycket pengar?
Jag tror att det är dyrt att omge sig kanske allra mest med sociopater.
Ja.
Dyra i drift, va?
Ja, okej. Okay, ja, man måste liksom underhålla dem. Och inte bara att man måste träffa någon. För det här tycker jag är så fint med en hobby. Det här är ju extremen av det då, att du liksom också måste umgås med alla de här människorna. Men att det också visar liksom att du är en person som är nyfiken och intresserad av omvärlden. Lite grann oavsett vad man har för hobby.
Ja, att man kan ju välja lite grann vad man vill snöa in på. Om man vill göra det själv eller med någon annan eller sådär. Men
jag förstår inte hur folk har tid, för jag har en grej som jag skulle vilja göra, som är att jag skulle vilja övernatta i alla Sveriges kommuner under ett år kanske. Men när fan ska man hinna det? Så mycket fritid har man ju inte.
Om ni börjar säga nej till saker som alla mot alla till exempel, där det är så 600 matcher på 2 månader, då kanske det skulle kunna gå.
Tack för coachningen.
Peter är bara på
Men det är en ganska, det är ju en ganska tidskrävande hobby. Du kanske skulle kunna ägna dig åt någonting som inte tar så mycket tid, till exempel som det här, som Lavan skriver. Började samla på gamla snus som folk slängt på gatan för några år sedan. Lägger dem i såna verktygsburkar och sorterar dem efter gatuadress, fuktighet och datum. Frun gillar inte, men jag byggde ett uterum i trädgården förra sommaren. Har fyllt 2 hela väggar där med burkar nu. Det kanske kan vara något för dig, Emma.
Ja, det kan definitivt vara någonting för mig.
Eller hur? Det kan man göra mellan inspelningar.
Jag gillar inte att samla grejer. Jag gillar ju att göra mig av med grejer. Men jag gillar engagemanget. Mm. Ja. Det fanns ju också, kommer du ihåg när vi gjorde valet Forever, så var det ju någon som startade en tråd om hur läskigt man kan rita i Paint.
Ja, just det. Det är med också, i programmet.
Det är också en bra liksom att sitta och så. Nu ska jag verkligen försöka överträffa mig själv i läskighet.
Jag tycker det är fint. Jag tror dock det här snusgrejen, där hade till och med Jakob satt stopp, som ändå har enorm tolerans för hoarderism, så tror jag att där någonstans hade det faktiskt fått vara slut. Mm. 2 månadslöner föreslår: spara pengar, investera, leta nya investeringar och väx din förmögenhet. Han har ju helt missförstått. Det handlar ju om att slösa sitt intresse, inte hålla på att tjäna pengar. Nej, 2 månadslöner borde ta inspiration av Bill och Gobbins, som blev besatt av allt om Jesus under en period. 95-10-02, som har 182 stycken trasiga bandyklubbor, och GHR som skriver att han, citat, samlar på ångest och uranglas.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
GHR skriver att han, citat, samlar på ångest och uranglas.
Uranglastrådarna älskar jag.
Vad är de uranglas?
Väldigt roligt.
Alltså, jag vågar inte ens förklara det, men det är väl glas som är gjort av uran. Mm-hmm.
Det var väl inte något dåligt med det förr. Nej, men nu precis. Anses det inte vara så jättebra att hålla på med.
Nej.
Men när jag undersökte de här hobbysarna lite närmare, då visade det sig att det inte bara finns en klassaspekt såklart, utan också en könsaspekt. Och det är en psykolog där, Maria Farm, som har sagt att kvinnors intressen inte ses som riktiga intressen, eftersom de oftare går att göra i hemmet än vad manliga gör då. Mm. Och att det skiljer sig lite vad kvinnor och män lägger sin hobbytid på. Det syns kanske tydligast i tråden mest avtändande hobbyn. Mm. Som börjar med att Dildo Dagger undrar vilka hobby som gör att man som kille garanterat inte får ligga med en tjej. Strangers Candy tycker killar som samlar på saker är väldigt avtändande. Ramlös har varit ihop med en kille som hade den extremt avtändande hobbyn cannabiskultur.
Ja, gud.
Hålla på och putsa olika pipor och så. Sen är det ju World of Warcraft, måla figurer och akvarium skulle jag säga som tjejerna säger mest och tydligast nej till.
Ja, det har jag ju en man som har 1500 liter akvarium. Det är ju mycket med att underhålla och dutta och greja och städa och...
De blir ju också snabbt dona. Jävligt äckliga.
Väldigt snabbt, det är jag.
Mm. Så man får hålla på med dem hela tiden,
ja,
helt enkelt.
Och sen
det är väl det.
Går det ju heller inte att ha några andra grejer. För att 1500 liter akvarier, det är ju en hel lägenhet ungefär. Så att det går ju liksom inte att sitta någonstans. Eller, man får ju... Ja, man får ju prioritera där. Ja. Nej, så det går ju inte att ligga då. Det är som att hela lägenheten är full med akvarier. Så man har ingen säng till exempel.
Nej, just det.
Så på det sättet blir det ju också svårt.
Ja. Just det. Mm.
Hasse och Tage skriver: vuxna män som är hängivna samlare av autografer från porrskådisar som åker runt hela planeten för att träffa skådisarna på konvent och få sina porrgrejer signerade. Ja, det kan man tänka att det blir lite liggstopp där, va?
Har de sina flashlights och så med sig då, eller vad är ens porrgrejer?
Ja, jag antar det. Jag antar att det är det man får signerat. Och så står man där i en kö med andra med samma flashlight på väg till samma porrstjärna. Det rinner kanske inte till. Ordet russinfitta stöpte jag på i den här tråden för första gången och jag väljer att ta det till mig. En tjej föreslår att samurajsvärd är extremt osexigt att ha på väggen som kille, vilket får sheriffen som äger 4 samurajsvärd att svara så här: nej, alltså enligt mina erfarenheter är svärdens autenticitet avgörande. En person som spenderar mycket pengar på sina svärd har troligen en vettig orsak till att äga dem, som ett genuint intresse för historia, konst eller koryubojutsu. Langa OCB svarar helt korrekt: en kvinna skulle bli snustorr i musen i dagar bara genom att läsa det där.
Hellre samurajsvärd än cyklar, eller?
Nej, jag tycker samurajsvärd
är... Nej, cyklar skulle jag nog ta...
Intressant. Mm.
Samurajsvärd är otroligt, otroligt töntigt. Som allt från Japan. Edshot skriver att män som sysslar med scrapbooking inte lär få ollonet polerat så värst ofta.
Och ja, det känner jag inte. Det tyckte jag lät mysigt.
Scrapbooking, ja.
Snarare det än samurajsvärd.
Ja, eller origami eller någonting sånt. Ja. Men det är väl också från Japan då. Mm.
Alltså jag tycker ju scrapbooking i sig, jag tycker det är trevligt med en sån här perm om rytmisk gymnastik eller Anne Frank. Det som är deppigt med scrapbooking är att det väldigt ofta bara handlar om en enda person, den som har scrapbookat. Mm. Det tycker jag är lite osunt. Mm. Det är som sån här dagböcksliknande grejer som blev populära för ett tag sedan, där folk typ ska göra olika to-do-lists. Det blir bara sån optimeringsfest liksom.
Men det är ju, jag tycker det kan vara sexigt att bli förvånad. Och förvånad skulle man ju bli om en man sa: det här är min scrapbook. Då hade jag,
men det är sant.
Då hade jag kanske med jag blivit straight.
Ja, om du nu tycker det är så sexigt att bli förvånad, då kanske du inte håller med Lonely Wolf som tycker att killar som har våldtäkt som hobby är avtändande.
Nej, en överfallsvåldtäkt säger jag nej till, även om jag
även om du gillar förvånad, det är en gråskala.
Inte så sexigt. Nej. Det verkar finnas en gräns. Kan...
Men en överfalls scrapbooking går bra.
Det går bra, det går mycket bra. Nej, men jag tycker ändå att de flesta av grejerna som tjejerna tar upp här är helt rimliga saker och vända sig emot. Det är klart att det är några tråkiga antydningar om att Warhammer skulle leda till liggstopp och sådär, som jag tycker är trista. Men annars så är det helt okej krav. Men snabbt riktas såklart fokus i den här tråden på den verkliga boven på Flashback: tjejers hobbys. Eller i vissa fall brist på. VVCCC skriver: de absolut flesta tjejer saknar totalt hobbys. De gör inget särskilt. Och då måste man sitta och häcka med dem 24-7. Fika ingen hobby. Gå på stan ingen hobby. Smink? Nej. Mode? I don't know. Vore ju kul om en del tjejer i alla fall har något intresse för någonting förutom vardagsgrejer. Ett genuint intresse bara för vad som helst. Jag kan säga så här: det är väldigt många som inte håller med VVCC om att det här skulle vara det värsta. För Flashbackarna, de har en sjukt lång lista på hobbys som är helt vidriga för tjejer att ha, tydligen. Nojlaget skriver: tjejers vars intresse är att spekulera på börsen, det är avtändande. BJN, kvinnor som spelar elbas. Kufits 88, tjejer som är överdrivet besatta av Japan, speciellt när de skulle börja med sitt gulliga japanska snack och se söta ut. Bleh! Där håller jag med Kufits 88, naturligtvis.
100%.
Det märktes.
Det visar sig att det är en snäv roll för tjejer att passa in i. Fugu skriver till exempel: hästgalningar, det är smutsigt. Tjejer som har katt, det känns ännu smutsigare. Tjejer som åker skateboard eller spelar hockey, fotboll, ett gränsfall. Snowboard, underligt nog helt okej. Okay. Mm-hmm. Alltså man får vara vig och man får ha många spröt ute för att passa in. Tyvärr är vi alla tre kategoriserade som äckliga eftersom Taiga skriver: skulle finna det enormt avtändande med en brud som spenderar sin fritid på Flashback.
Ja, fan också.
Något säger mig att det skulle bli avtändande även om man jobbar med det, i Taigas fall. Jag tror det är kombinationen, precis, som är deppig. Mm. Son of Nature har en hel lista. Den skriver: tjejer som samlar på studsbollar, det är ointressant för min del. Jag gillar kvinnor som samlar på DVDs och CDs. Koklockor i olika modeller och färger går fett bort.
Ja, det var specifikt.
Har svårt för tjejer som trycker ner sjukt mycket smör i kanelbullarna, men dock är det ingen hobby kanske. Nej. Och så gillar jag inte manliga vänner som samlar på selfies i olika mappar och i olika månader, typ skägg, mapp, november. Jag tycker det är en rimlig lista från Son of Nature.
Det hade man ju också blivit förvånad över, med att se en skäggmapp under streck november hemma hos en man. Men jag hade inte på det där pirriga sättet.
Nej, men om man hade scrapbookat
fram. Dålig överraskning.
Det var en dålig, ja precis, då kanske.
Jag tyckte det var ett rimligt inlägg kanske, att jag blev skärmad av det här att han tyckte det var okej att samla på DVD-er. Känner jag, tackar, tackar, vad trevligt. Då antar jag att VHS-er också är okej, och kassettband och alla andra medieformat som finns i hela världen.
Mm.
Njuki skriver: en hobby som är en stor dealbreaker för mig, det är om en tjej alltså röker cigg. Usch. Det är väl ändå ingen hobby?
Nej, det är ingen hobby.
Nej,
det är mer ett basbehov.
Men en åsikt jag kan ställa mig bakom är Jettings. Den mest äckliga hobbyn jag vet är folk som har sitt pissiga jobb som största intresse, som älskar att prata om det och att jobba övertid. Man liksom nästan ber om att de i alla fall gillar att supa skallen i bitar eller glo på tv.
Mm, håller med.
Tokintolerant skriver att tjejer som inte har hobbyn rasism är sjukt avtändande.
Mm.
Idén. Annars det är... reducera det till en hobby. Ja, det känns roligt.
Ja, det ska också, det är konstigt.
Något man bara sysslar med på fritiden.
Ja, precis. Det är ju mer ett kall, tänker jag.
Ja. Ja, jag tycker inte heller riktigt det är en hobby. Men om man tittar på mer renodlade hobbys, så är botten tre i den här tråden för tjejer då: new age, kaninhoppning och att blogga.
Mm. Just det.
Ja. Mm. Det, tråden är från 2010, det märks ju med den här enorma vreden mot bloggande tjejer.
Mm.
Ja, den finns kvar skulle jag ändå vilja säga.
Ja.
Även kände jag starkt också äckel inför kaninhoppning.
Ja. Ja.
Om vuxna människor skulle hålla på med det.
Mm.
De gör ju det i och för sig.
Och att, det visar ju också att det är en gammal tråd att new age anses vara en hobby som vissa kvinnor har. Mm. Och inte en utbredd psykos som har drabbat hela kvinnligheten. Ja, nej men hobbys kommer och går ju. Och vi börjar glida i samtiden allt längre från 30-talets ideal. Alltså det här om att slösa sitt intresse och sin kärlek. Självaste Per Albin Hansson såg hobbyn som ett tecken på att den svenska arbetaren nu hade fått ett sånt välstånd att den kunde till exempel samla på tändsticksaskar. Men nu för tiden så verkar väldigt många av de här hobbysarna mer låta som arbeten, tycker jag. Det är mycket så... På fritiden, ja då använder jag ju också Excel, men för att tracka mina kolhydrater. Eller efter jobbet, ja då älskar jag att varva ner med att tjäna ännu mer pengar på börsen. Eller äntligen fredag, nu jävla blir det renovering av badrummet så vi kan sälja BRF:en med vinst nästa år. Jag vill bara säga att det är skillnad på att ha ett till jobb efter jobbet och att slösa sitt intresse. En Uber-chaufför som kör Fordora på kvällen och tipptapp på natten säger ju inte att tipptapp är jobbet och de andra två är hobbys. Nej, det är skillnad på hobby och jobb och på saker som man vill kunna och saker som man borde kunna. Och den här deprimerande utvecklingen, den syns tydligast i namnet på den senaste flashback-tråden som handlar om det här ämnet. Förra veckan startade nämligen Hej hopp pillisnopp-tråden vita män och deras specialintressen. Specialintressen, va? Hobby. Det är ett ord som låter varmt, det luktar lim och kaffepaus mitt i för att backa några steg och beskåda ens fina skapelse. Specialintresse, det låter kargt, konkurrerande, linkedinskt, han skriver i sin trådstart. Jag har uppmärksammat att en hel del killar totalt har nördat i sig i något halvintressant ämne. Hur man bakar den perfekta pizzan, hur man brygger den perfekta ölen eller får fram den perfekta surdegen. Dessa män nöjer sig inte med att vara sig sådär halvkunniga utan strävar alltid efter att vara bäst på något. Hobbybartendern som gör den perfekta GT:n, trädgårdsmästare med den finaste bonsajen, baristan som gör det godaste kaffet. Själv är jag ganska nöjd medelmåtta. Kanske det här för detta beteende fascinerar mig extra mycket. Och jag tycker det här är lite deprimerande, tjejer. Här finns inga hobbyrum. Å andra sidan så är det som Ken Suria skriver: de män som inte har någon hobby kommer med stor sannolikhet bli alkoholister. Så är det i min umgängeskrets i alla fall. Säkert eran också om ni tänker efter. Vet du vad, Ken Suria? Exakt så är det även i min. Ja, så det kanske är bättre att snöa in på en kaffeböna än att inte snöa in på någonting alls. The Kurgan skriver, de flesta jag känner har någon sån nisch som de nördar ner sig i. Och det är varken hipstervarning, soja eller böget på det. Tvärtom, helt sund manlig besatthet av detaljer och kunskap. Hej hopp, Pilly Snopp skriver, du ser sund manlig besatthet av detaljer. Jag kallar det autism. Bone Collector försöker förklara hobbyns historiska bakgrund och varför den har varit viktig för mannen, men blir ifrågasatt av Shunky som skriver nej. Och nörda ner sig i en hobby har en mycket enklare förklaring än så. Det är vanligt, naturligt, mänskligt beteende som alltid har funnits. Magister Bister svarar, ja precis, som under jägar samlar stenåldern till exempel. Då hade alla män stora skägg och nördade ner sig totalt i en hobby. Jägar samlar hobbyn närmare bestämt. Exakt så, Magister Bister. Det är fan skillnad. Och jag är rädd att hobby nu har dött ut helt till förmån för specialintresset. Ost är knark, får avsluta. Jag har bryggt sjuka volymer öl. Över 250 batcher skulle jag gissa. Barnen var stora nog för att jag skulle få lite egen tid. Jag gillar öl och jag har ådra av perfektionism. Det började med en koppersats men det gav mig inte rätt känsla. Blev helmalt därefter. Lyssnade igenom tiotals år av ölradio från The Brewing Network. Läste böcker. Experimenterade hejvilt i många år. Aldrig var jag helt nöjd men jag fick tidvis bra betyg från bryggeriföreningen. Särskilt nöjd var jag när det var professionella bryggare som dömde min öl som bra. Jag var besatt av att förbättra mig och jag gick så långt att jag arbetade lite extra på ett större lokalt bryggeri för att försöka lära mig ännu mer. Jag blev lite nedstämd ett tag när jag lyckades få in en tråkig hussmak trots att jag bytt ut allt på den kalla sidan och nu har jag trappat ner. Det där är motsatsen till en hobby. Så där ska vi inte behöva ha det. Så ut med er nu som lyssnar, alla små fåglar. Slösa med ert intresse och all er varma kärlek. Sprid över snussamlande, kaninhoppning, då slipper du dessutom ligga med killar. Eller helt enkelt, gör en fin perm med ditt allra roligaste intresse som ingen någonsin kommer vilja ärva från dig. Eller kom för all del igång med din helt vanliga samling av ångest och uranglas.
Jag blev ändå taggad nu.
Vad bra
på att göra någonting.
Apropå den här jävla klockan som jag har haxrat, så har jag ju haxrat den just för att det finns en, du har ju varit inne på det i en tidigare podd, Ina, det här med träning och gemene man.
Ja.
Att träning helt plötsligt innebär att mäta ens syrenivåer i blodet.
Ja.
Att det innebär att optimera sin sömn. Att det innebär att liksom ha sån jävla kontroll över exakt allting som händer. Trots att man är en vanlig jävla motionär. Vem fan ska mäta puls när man är en helt vanlig motionär? Därför borde alla haxra sina träningsklockor.
Ja, jag tycker att om det finns kvartalsmål, då är det ingen hobby.
Nej, men exakt. Nej, men det är
jobb.
Mm. Jag är också så
följer sömnen, så är det jobb.
Verkligen. Ingenting retar mig mer än klockan. Jag är också så provocerad. Det här har jag ju pratat hål i huvudet på er om det här. Varför är det ingen som gör klockor utan de här jävla sensorerna? Alla skulle väl älska att ha en liten klocka som man kan ringa i, bara, och svara på sms på.
Det tror jag med.
Men det kanske blir så sen då, när alla kommer på att det inte var så kul att hålla på och mäta allting.
Ja, fast de har ju hållit på med det här i 10-15 år nu. Det verkar inte släppa.
Nej, det känns inte som att det avtar.
Nej.
Då hade man haft mer tid över till en hobby. Man verkligen slapp mäta. Flash back. Okej. Okay. Hörrni. Jag ska göra pizza hemma idag.
Mm-hmm.
Med såna färdiga pizzabottnar som jag köpte av grannbarnet som håller på med cheerleading. Och då la jag in dem i frysen och nu får jag inte ut dem. För att de har fryst, så de kommer liksom inte ut ur facket.
Vadå det?
Jag kan liksom inte öppna frysdörren riktigt. Utan den slår i elementet. Så när jag tryckte i dem så var de ju mjuka. i frysen. Och nu har de ju fryst, så då får jag liksom inte ut dem igen.
Vadå, det är en färdig pizzabotten som är liksom
färdiga som runda liksom?
Bakade.
Ja, precis. De är utbakade, exakt.
Men helvete var opraktiskt.
Ja, så det har fått mig väldigt mycket. Alltså jag har hållit på med olika medel trots fysikens lagar. Men jag har fortfarande inte löst det. Nej, men det var det jag tänkte prata om lite idag. Att försöka trotsa fysikens lagar. Jag önskar att jag kommer på ett sätt. Alla Nobelpristagare är ju utannonserade nu, eller hur?
Jag vet inte, säkert.
Jag tror det. Jag har inte jättebra koll på det, men det borde de väl vara. Vi har ju några flashbackska universalgenier också som inte har fått något pris i år, eller någonsin. Vi har ju samlat på sig en liten reversed Nobelsamling, kan man väl säga. Med de som kanske gjort minst nytta för mänskligheten inom sina områden, men väldigt mycket nytta för oss och den här podden. Flashbacks bästa kemist till exempel, får man väl ändå säga, är reaktor Rickard. Priset till litteratur skulle kunna gå till Hanina som skulle skriva en roman.
Ja, just Albaniensson.
Albaniensson, men aldrig skrev någon roman. Priset till
fysik... Då känns väl till och med Astrid Lindgren rimligare. Eller?
Ja, men om man hade en egen liten gala.
Ja, du menar ett alternativt Nobelpris?
Ja, precis.
Hade inte Alexandra Pascalido en sån?
Priset i fysiologi och medicin skulle kunna gå till gym- eller läkartråden. Kombinerar ju båda de två ämnena, fysiologi och medicin. Och priset i ekonomi får väl gå till dig, Mia, för dina lektioner i den här podden om kryptovaluta, tycker jag. Mm. Fredspriset, det har vi inte riktigt någon kandidat, va?
Nej.
Det är inte så många som har jobbat.
Jag tänker spontant på Boris the Street Fight.
Just det.
Som är ute.
Han hoppsparkar ju ändå runt i Stockholms undre värld väldigt mycket. Det måste ju leda till något gott.
Fast bara i fantasin. Så det är ju gott.
Ja, det är sant.
Idag tänkte jag att vi skulle få möta en flashbacksk fysiker. Nämligen användaren Kalaskokerskan. Som gjort två trådstarter i forumet för fysik, matematik och teknologi. Och vi ska gå igenom båda hans teorier idag. För att se om de bär eller brister. 2014 så startar Kalaskokerskan tråden dra ner månen på jorden. Då skriver Kalaskokerskan så här: hej, jag har räknat lite på om det är möjligt att dra ner månen på jordens yta. Enligt uppgifter väger månen 81 miljarder ton. Om man förankrar cirka 500 rejäla stålvajrar i en granitberggrund i Sverige och sen förankrar dem i månen, så bör det gå. Man fäster taljor i vajrarna och drar långa rep längs någon lämplig sträcka i Sverige. Säg att en dragman tar en meter plats. Det innebär att det kommer finnas plats för 155 000 man per replängd. Dock har vi bara 10 miljoner invånare, varav kanske hälften klarar av att dra en betydelsefull andel. Det kommer därför bara vara 10 000 dragmän per rep. 5 miljoner delat på 500 då, alltså 5 miljoner dragmän delat på 500 rep, gissar jag. Och en dragman var 15 meter blir 155 000 genom 10 000. Säg att en dragman kan dra max 80 kilo. Det innebär att vi kommer ha en total dragkraft på 400 miljoner kilo. Och sen en uträkning där då på 80 gånger 5 miljoner. Det är väl då vikten gånger dragmän på något sätt. Eftersom att månen väger en tiondel av vad jorden gör, gravitation spelar in här, kan förklara sen om någon vill veta närmare, är 81 miljarder ton endast lika med 8,1 miljarder ton. Av denna vikten drar vi 400 000 ton. Man hyr då in 20 stycken containerfartyg, lägger till vid Oskarshamn som är operationens bas och fäster 20 vajrar till månen. Fartyget har en lastkapacitet på 165 000 vardera. Jag tror att om man tar och svetsar av några valv och containerfästen så får man lätt upp kapaciteten till 200 000 ton. Det innebär att fartygen kan dra 4 miljoner ton till av månens vikt. Ja, ni hänger ju med, eller hur, på alla uträkningar.
Ja, absolut. Ja, visst, absolut. Jag förstår mig. Hela grejen. Jag ser det framför mig. Skeppen ligger där utanför Oskarshamn och är tunga som fan. Alltså.
Ja, gud. Och dragmännen då. Ja. Sen skriver Kalaskokerskan: jag vet inte riktigt hur man ska fortsätta operationen. Jag återkommer när jag har räknat mer. Mm.
Vad finns det något högre syfte med det här annat än att visa att än att se om det går?
Intressant att du ställer den frågan, för det gör nämligen ingen annan i den här tråden. Ingen
men jag antar att det är som att slå Lisebergskaniner på käften bara för att det är en ball och flippig grej.
Just det, bara för att jag kan. Nej, det kommer aldrig någon förklaring till varför det här ska hända överhuvudtaget. Det blir också svårt för kalaskokerskan att få räkna färdigt på den här operationen när det hela tiden kommer in frågor och invändningar. Alef Noll skriver, det blir ju 162 miljoner ton per vajer. Och inte alls det som kalaskokerskan skrev då. Kalaskokerskan svarar, nja, 15,6 miljoner ton. Du får tänka på att allt är lättare på månen. Plus att vi kommer ha 20 containerfartyg, det vill säga ytterligare 20 vajrar. Sen är det inga dåliga vajrar vi pratar om heller. Björnebarn skriver, du har grovt missuppfattat vad gravitation är. Kalaskokerskan, gravitation innebär att saker väger en tiondel mindre än på jorden. Ja, jag kan inte bedöma om det är det som är gravitation eller inte, för jag är själv inte någon fysiker. Men kalaskokerskan skriver i alla fall, gravitation innebär att saker väger en tiondel mindre än på jorden. Det är själva kärnan i begreppet. Eftersom massan är en tiondel av vad saker och ting väger på jorden, är denna beräkning fullt möjlig. Jag har läst en hel del fysiska böcker genom åren. Jag är osäker på om de fysiska böckerna handlar om just fysik. Det kan bara kalaskokerskan svara på.
Det känns ju speciellt, för om man tänker sig att astronauter och kosmonauter som är uppe där väger kanske 60-70 kilo, så skulle de ju väga 6 kilo då, och det skulle få dem att sväva. Det känns, eller hoppa runt sådär.
Mm.
Det känns som att, inte riktigt va?
Jag vet inte, jag är inte fysiker som sagt. Så jag kan
nej,
inte...
det är sagt. Jag bara tänker att vanligtvis när man lägger något som väger 6 kilo på marken så ligger det ju kvar.
Mm.
Men vad vet jag?
Vad vet vi? Ja, precis.
Jag har aldrig snöat in på rymden.
Nej, och vilka är vi att ifrågasätta? Jag
förstår den inte alls.
Det finns det ju andra som gör ifrågasätter. Så inte behöver väl vi. Testpiloten skriver till exempel, det här låter som ett bökigt sätt att paja dygnsrytmen på. När vajrarna är fixerade så kan inte jorden rotera som den ska. Dessutom lär det bli rent apokalyptiska jordbävningar när månen börjar rycka i vajrarna. Kalaskokerskan svarar, eftersom både jorden och månen roterar kommer de att bromsa upp varandras rotationer. Detta är en förutsättning för att operationen överhuvudtaget ska kunna fungera, och det hoppas jag att du inser. Detta kommer troligtvis innebära att vi endast kommer ha natt och dag en gång per år, eftersom att båda planeterna roterar runt solen. Draganordningarna kommer att vara jordbävningssäkra, så det är inga problem. Man använder sig helt enkelt av fjäderteknik. Ja, jag vet inte riktigt vad det innebär, för jag är ingen fysiker.
Nej. Att det är lite give i dem, men antar jag. Men det låter ju också knepigt när man väl ska dra ner månen.
Mm.
Att det fjädrar i själva...
Boink.
Ja, precis.
Att det kan bli som en back. Att man rycks.
Ja, precis. Jag tänker mer att du får dra extra mycket då, om det är fjädrar.
Mm.
Ja, det kanske, jag vet det inte kanske varför det går in på detaljer i den här...
Nej, men det är intressant, det är det också många som gör i den här tråden, både detaljer och rent generellt. Ingen frågar fortfarande varför månen ska dras ner. Jag tycker ändå att det är relevant och väsentligt, men de flesta bryr sig faktiskt om detaljerna, Mia, och bekymrar sig över detaljer i kalaskokerskans operation. Septum skriver, en vajer kommer att kollapsa av sin egen vikt när den blir så lång. Och Puff the Dragon undrar till exempel, 80 miljarder ton, vilken måne är det? Månens massa är 7,3 gånger 10 upphöjt till 22 kilo, vilket är 7,3 gånger 10 upphöjt till 19 ton, eller 73 miljarder ton. Och då skriver Kalaskokerskan...
Varför skriver man så? Varför skriver han inte bara 73 miljarder ton?
Han vill väl visa sin uträkning. Så det diffar på några miljarder ton där på Kalaskokerskans uträkning då, helt enkelt. Ja. På Puff the Dragons och många andras uträkning. Kalaskokerskan svarar, jag tror att du har missuppfattat månens vikt. Månens vikt är 80 miljarder ton enligt validerade källor som jag har hittat. Så nu har också kalaskokerskan ändrat sig från 81 miljarder till 80 miljarder. Då. Men flashbackarna fortsätter ändå bråka med kalaskokerskan om den här lilla pytt detaljen månens vikt ändå. Moderator får rycka in i tråden och skriva: det har flera gånger konstaterats att månen har en massa på 7,3 gånger 10 upphöjt till 19 ton och inget annat. Därför kommer beräkningar som baseras på annan massa och ifrågasättande av denna massa att bedömas som trams och resultera i varning. Så det blir ju, alltså moderatorn gör ju det väldigt svårt för kalaskokerskan att fortsätta utveckla sin operation baserat på sina uträkningar, av sina validerade uträkningar av månens vikt. Vi går vidare. Vart ska då den här neddragningen av månen ske med vajrar, människor och fartyg? Det har kalaskokerskan såklart hunnit tänka på. Kalaskokerskan skriver: enligt Wikipedia finns det granitberggrund i Småland. Jag har studerat några sträckor och lämpligast verkar vara från Oskarshamn till Tranås. Det är perfekt, det är nämligen exakt 155 kilometer som ju behövs då för operationen och vajrarna. Kalaskokerskan skriver: det är både bra bilvägar och väl asfalterade cykelbanor med bra grepp om man har gympaskor. Nog så viktiga detaljer.
Man undrar hur länge det kommer vara fina vägar och cykelbanor om man dönar ner en måne i närheten.
Ja, precis. Men förutsättningarna för att dra ner månjäveln är i alla fall väldigt, väldigt den bra finns. Den här sträckan.
Man kan ju ta nästa problem när man kommer dit. Man behöver inte hålla på och försöka lösa saker innan de har hänt, såklart.
Precis, det tar vi då. Allert Noll skriver: problemet blir jordens rotation, men det kan man ju lösa då genom att anställa väldigt snabba personer som håller i vajrarna och springer runt jorden. Ja, och det är ju väldigt bra, för då blir ju också de här... Alltså, om de ändå redan har väldigt bra gympaskor så kan de ju lika gärna kuta som fan, tänker jag. Ja. Men vi ska sluta där innan det blir för smärtsamt mycket ifrågasättande av stelbenta nej-sägare i den här tråden. För det ska nämligen dröja ett år innan kalaskokerskan levererar nästa revolutionerande operation värd ett Nobelpris i forumet för fysik, matematik och teknologi i sin tråd från 2015. Lösningen på världens sötvattenproblem.
Det låter ändå som att förutsättningarna för det är bättre.
Och det är också något konstruktivt som kan gynna mänskligheten.
Verkligen, men, alltså. Det är faktiskt väldigt, vilken utveckling. Utvecklingskurvan är otrolig.
Ja, precis. Det kanske inte bara blir Nobelpris i fysik utan kanske också ett fredspris.
Kanske.
Faktiskt. Kalaskokerskan skriver så här: hej! Jag har funderat en längre tid på hur man ska lösa vattenbristen i världen. Lösningen jag nu har kommit fram till är så självklar att jag från början bortsåg från den. Tanken går ut på att man bygger en enorm kastrull. Mina preliminära beräkningar utgår från en kastrull med en radie på 250 meter och höjd på 400 meter. Det ger en volym på 79 miljoner kubikmeter som rymmer totalt 170 biljoner 9 miljoner 79 779 liter saltvatten. Därefter bygger man en kolonnbrännare ovanpå. När man byggt kastrullen och brännaren och sen rest den vid kusten, vilket jag beräknar ta cirka 4 månader, så fyller man den med vatten. För att undvika pumpkostnader får var och en som vill använda pumpen också fylla den med vatten. Löser man ut 10 liter vatten får man 10 stämplar i sin vattenbok. Man visar sen upp vattenboken och får ut 10 liter vatten. Genialt ju. Med avdrag för 2% salt så får man ut 170 biljoner 528 miljoner 890 183 liter färskt sötvatten. Dricker man 2 liter per dag kan kastrullen förse 85 miljarder människor med vatten varje dag. Alltså långt fler människor än vad som finns på jorden. Tanken är att länder som Sverige och Ryssland med mycket skog ska förse kastrullen med stora ekträd som kan elda upp vattnet. Jag beräknar att 250 eller kanske uppemot 350 stora 25 meters ekar kommer att räcka för cirka en veckas användning av kastrullen. Kolet kommer sedan användas för att öppna ett kolkraftverk för att förse invånarna med elektricitet. Dubbelt så bra ju.
Någonting vi annars har problem med också är ju kolkraftverken. Men,
Det kanske var, men skulle vi inte säga att vi skulle ta en en sak i taget.
Just det,
nu,
det var det vi sa. Så ja. Att, precis. Ja, det var sant.
Det är inte så mycket jobb, jag menar, om det visar sig att det inte funkar så är det ju bara att ja, testa något annat. Exakt. Det är värt att testa liksom.
Ja, absolut, du rätt. Ge bort kastrullen till loppis. Sen avslutar kalaskokerskan med att skriva: i övrigt kommer omgivningen runt kastrullen utvecklas till en mötesplats för människor. Parkbänkar, lekplatser och glasskioskar. Jag beräknar att rekreationsområdet kommer göra kastrullen självförsörjande. 5 heltidsanställda kommer se till att allt går rätt till. Köra eka till kastrullen, smaka av vattnet så att det är gångbart, sälja glass, etc, etc.
5 stycken alltså, det är fan starkt.
Ja, det är väldigt, väldigt bra grejer det här alltså. Som sagt, inte bara fysikpriset, fucking fredspriset också. Och det tycker inte bara jag. Frankie 16 skriver: strålande idé. Kanske man kan göra rotavdrag för kastrullen också. Då löser man både sötvattensproblemet och en del av finansieringen. Mm. Väldigt bra. Kalaskokerskan skriver: tack! Vi får se om någon får upp ögonen för idén. Ett patent är nog att utesluta, men det kommer att göra gott, så det är det värt. Mm. Men sen kommer de reaktionära opponenterna, nej-sägarna som inte vill göra världen till en bättre plats. KMRDZ ifrågasätter till exempel hela uträkningen med en egen uträkning. Och Björnebarn skriver: sen så låter det också ganska dumt att använda eldning. Det skulle krävas ett enormt kolkraftverk för att driva det där. Lite som du var inne på också, Ina. Hålla på och peta i detaljerna innan man ens har langat upp kastrullen.
Ja.
Skunkjobb skriver: jag stod vid Lule älv igår och var då tvungen att kolla dess medelvattenflöde. 515 kubikmeter per sekund. Man kan ju räkna hur många eka per sekund som skulle behövas eldas upp för att försörja en gryta av TS-modell med motsvarande produktion. Jag tror ekarna i Sverige skulle ta slut efter något dygn och snart skulle vi inte ha ett enda träd kvar av något slag. Mm. Tråkigt.
Men gnäll i förväg igen alltså. Vi får väl ta någon, det får väl ta när ekarna är slut då.
Ja.
Det och eventuella andra problem som kan uppstå när
ta det som det kommer bara.
Ja, men kalaskokerskan var ju också så himla glad som hade fått god feedback från en person. Snowlady skriver: avsaltning av havsvatten är långt ifrån någon nyhet. De kommersiella lösningar som finns redan bygger på filter som släpper igenom vatten men inte salt. Det är mycket effektivare än uppvärmning. De problem man ändå har är föroreningar i vattnet till exempel. Mm. QED skriver: det har gjorts många försök att avsalta havsvatten. Desalation, som det heter, till exempel. TS borde fundera på energikostnader, skogsåtkomst och avlagring av restprodukter, det vill säga saltet. Inte minst saneringsprocessen av sötvattnet med tanke på bakterier. Ja, sen radar nej-sägarna upp även några fler punkter. Till exempel 1. Varför anger du så stor skillnad i kastrullens volym jämfört med hur mycket saltvatten du säger att den ska rymma? Dubbelt så mycket saltvatten som sin egen volym? Frågetecken. Eller 2. Tar du vattnet ur världshaven så är salthalten cirka 3,5%, alltså 1% mer då. Och 3. 2 liter per dag räcker inte. Egentligen så är den vatten men vi dricker inget som helst problem att tillgodose idag. Problemet är den mängd som går åt för att odla mat och en annan massa skit då. Ja, jag tänker inte ens gå in på punkt 4, 5, 6, 7 eller 8, för användaren KMRDZ hinner släcka kalaskokerskans gryta innan han ens har börjat elda med ekar med att skriva. På frågan varför har ingen kommit på det här eller varför gör vi inte så här, så är svaret oftast: för att det inte fungerar. Glad smiley. Mm. Tråkig inställning. Väldigt, väldigt
verkligen
tråkigt. Det här är ju, alltså, nu pratade jag om hobbys nyss, Ina. Kalaskokerskan har räknat, suttit hemma, alltså har nu levererat inte bara en utan 2 helt okej och världsomvälvande tankar kring fysik. Han pluggar dag och natt. I en tråd så söker han studieplats i Göteborg över julen när han är hos svärföräldrarna för att inte störas utav barn. Han är liksom ständigt på jakt efter att bemästra fysikens lagar. Ändå så har kalaskokerskan än idag inte lyckats lösa detta problem med sin egen fysik som man har, som han skriver om i en tråd från 2013. Då skriver kalaskokerskan: hallå, jag hade oskyddat sex för ungefär 5 veckor sedan. 2-3 dagar senare började det svida när jag kissade. Vad fan kan det vara? Nej, vad kan det vara för någonting? Jag har ingen aning, för jag är ju inte fysiker eller någon expert på kroppens fysik. Men mitt tips är att kalaskokerskan återgår till sina fysiska böcker för att läsa mer om ämnet. Och kanske återkomma. Och vem vet, det kanske kan bli ett Nobelpris i medicin i alla fall.
Kanske.
Mm. Ja, jag håller tummarna ändå.
Det gör
jag tycker
jag
det är härligt. En härlig inställning.
Verkligen.
Mm. Ja, hörni, det var det om det.
Det var det från den här veckan.
Ja, det var det.
Tusen tack alla som lyssnar.
Ja, tack alla som lyssnar. Tack alla patroner.
Och tack Flashback. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi.
Puss, puss.
Hej, hej. Hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.